Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus, öppna du vårt öra när vi kommer för att höra vad du idag du till oss säger om allt som i dig vi äger. Gör oss alla för dig stilla. Låt oss ej din nåd förspilla som du oss så nyo bjuder när ditt budskap till oss ljuder. Amen. Vi har hört predikotexten som är från Lukas 19 där Jesus gråter över Jerusalem och hur han driver ut försäljare ur templet. Den 14 augusti 586 före Kristus var en svart dag i judarikes historia. Det är en dag som sätter, ger sin skugga och bakgrund till det som Jesus gör här. Det var den dagen när Nebukadnessars härar intog Jerusalem efter en 1,5 år lång belägring och förstörde staden i grund. Brände ner templet så att det verkligen inte lämnades sten på sten. Det var ett fruktansvärt lidande det som skedde då. Vi har temat besökelsetider idag. Och den här söndagen infaller ju ganska nära årsdagen av den här händelsen. Och också ganska nära den händelse som låg framför Jesus och som han då närmast profeterar om, förebådar. När Jerusalem en andra gång skulle förstöras, den gången av romarna under Titus. Det var år 70 efter Kristus. Han använder ord som är en exakt beskrivning av det som en gång hade hänt. Men nu säger han att det ska hända. Judarna hade inte lärt sig läxan från den första gången. Judarna såg i Jerusalems tempel en garanti för att Gud ska vara med dem. Har vi templet har vi också Gud, för han bor i templet. Då har vi hans beskydd. Då är vi trygga. Så tänkte man. Det praktfulla templet som förstördes under Nebukadnessar var byggt av Salomo. Det var en oerhört praktfull byggnad. Byggdes på 900-talet före Kristus. Och det var hölls alltså bestående knappt 400 år. Det uppvisade en skönhet utan motstycke. Då babylonierna attackerade judariket så hoppades man och trodde att de skulle skona templet för dess skönhets skull. Och inte bara för det utan framförallt för att det var Guds hus. Men profeten Hesekiel måste varna. Gud bor inte i templet därför att det är ett yttre byggnadsverk och därför att man firar en yttre gudstjänst där. Utan Gud ska tillbes i ande och sanning. Och det gjorde man inte, utan man levde i orättfärdighet och hyckleri. När Gud så övergav sitt folk och sitt tempel, så upplevdes det som att han definitivt övergav sitt folk. Men det gjorde han inte. Han hade gett folket såna löften att han åter ska upprätta Davids fallna tron. Han ska insätta en efterföljare, Davids son, som ska regera för evigt. Därför lät han folket återvända från Babylonien. De fick bygga upp ett nytt tempel. Fastän det bara var en skugga av det gamla var det likväl ett oerhört praktfullt tempel som förfärdigades senare under Herodes. Det var Zerubabel som byggde det först. Och sen blev det färdigställt några årtionden efter Jesu verksamhet. Bara kort tid innan det slutligen blev förstört av romarna. Men det byggdes av Herodes under hans ärelystnad. Och det var igen en ny förtröstan av judarna. Här bor Gud. Här har vi offret. Här är vår trygghet. Jesus rider in till Jerusalem från Betfage över Oljeberget på palmsöndagen. Och det är då som han närmar sig Jerusalem och ser staden och brister ut i gråt över den. Och han gråter inte så mycket över att också det här templet i sin prakt måste förstöras, utan över att man står i beråd att gripa och förkasta Guds son, Messias, som Gud har sänt till frälsare. Och när han någon dag efter det här undervisar i templet om vingårdsarbetarna som ska förkasta tjänarna och sen också kungens vingårdens ägares son, så är det precis en anklagelse över judarna att de förkastar honom. Det här har ju Matteus återgett i sitt 21 kapitel i evangeliet. Han ser att folket inte har lärt sig någonting av den förra förstörelsen. Det är ett symptom på avfallet att de har börjat använda templet som en marknadsplats, där folkets ledare med stöd av sina privilegier kunde göra sig goda inkomster. De tillgodosedde sina egna kötsliga behov istället för att tillbe Gud i anda och sanning. Jesus upprörs över att det finns en massa försäljare i templet. Det är som en marknad. Judarna skulle offra i olika situationer, och det fattiga folket var tvungna att satsa av sina pengar för att köpa offerdjur. Och det här, det ledde nu Jesus till vrede över hur judarna missbrukade templet. Det är en sida av Jesus som man kanske inte så gärna tänker på, att Jesus uppträder med ett väldigt våldsamt yttre våld. Det heter ju på ett annat ställe att han använde rep och slog omkring sig och slog omkull växlarnas bord. Det är verkligen ett starkt uttryck för Guds helighet, och den känns obehaglig. Vår text beskriver två saker. Dels så innehåller den profetian om Jerusalems förstöring under romarna, och dels Jesu vrede över syndens uttryck. Och vi ska se på de här båda sidorna ännu lite som tillämpning var för sig. Och först då det här med Guds vrede. Jerusalems förstöring under Titus var alltså en repris på det som skedde under Nebukadnessar år 586. Och orsaken uttrycker Jesus så här: därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Den tid då Herren besökte dig. Vi ska gå tillbaka till den tiden. Då Jesus säger: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Då använder han ett ord som i hebreiskan och arameiskan är shalom. Vi känner bra till det här ordet. På grekiska eirene. Och det kan betyda både frid och fred. Det är ett ord som uttrycker den fullständiga avsaknaden av oro och strid. Ett tillstånd där man inte upplever något hot från grannfolk, där man är frisk, där man får skörda det man sår och där man får äta sig mätt. Då judafolket hade först i Babylonien, då upplevde man verkligen inte någon sådan frid. Man var trälar under ett främmande folk. Man var bortförd från sitt land. Fienderna trampade deras mark. De kunde inte så skörda. De var slavar. De längtade efter frid. Men likväl satte de sin förhoppning till en falsk frid. Det var inte så att de hade förstått vad som ger dem verklig frid. Och den friden var, som vi redan sa, att de trodde på templet, det yttre templet i Jerusalem. Här bodde Gud. Han var deras garant. Det var i den situationen Hesekiel kom med sina domsord, som var Guds domsord. Han sa till dem att Gud kommer att flytta bort från sitt tempel. Och det var ju oerhört. Man hade svårt att tro på det. Ja, man trodde inte på det. Men Gud kunde inte vistas där tillsammans med avgudadyrkare. Folket levde i en falsk tro på att det yttre templet skulle hjälpa dem. Men deras hjärtan var långt ifrån Gud. De hade glömt Guds bud. De levde inte som han hade förutsatt. Redan långt tidigare hade profeten Amos varnat just för att de lever i orättfärdighet medan de uppehåller ett sken, ett gudfruktans sken på ytan. I Amos 5 läser vi så här: jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. Ty om ni än offrar åt mig både brännoffer och matoffer, finner jag ingen glädje i dem. Era gemenskapsoffer av gödda kalvar vill jag inte se. Ta bort ifrån mig era sångers buller. Ditt stränga spel vill jag inte höra. Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Därför var Amos uppmaning till folket: beredd dig, Israel, att möta din Gud. Också profeten Jeremia bestraffade prästerna och profeterna för att de handlade lögnaktigt och sökte orättvinning. Jeremia 8 läser vi: de tar det lätt med att hela dottern mitt folks skada och säger: allt står väl till, allt står väl till. Men allt står inte väl till. Här ser vi den falska friden. Man sätter sina förhoppningar till den yttre gudsfruktan, sina offer, sin gudstjänst med skön musik. Och så intalar man sig och andra att allt är bra. Men hjärtat är långt från Herren. Det var därför som Gud vredgades över avfallet. Jesus ser samma hyckleri i templet och han vredgas. Folkets ledare har skaffat sig orättvisa och orättfärdiga förmåner med handeln på templets förgård, där fattiga människor utnyttjades i sin trohet mot lagens bestämmelser. Till den falska friden hörde också att man satte sin förhoppning till en yttre messias, en som skulle befria folket från romarna, som skulle bli en jordisk kung i ett stort och mäktigt Israel. Då Jesus kom var det många som undrade om inte han var messias. Också fariseerna och de skriftlärda måste inse att han var sänd av Gud. Man kan inte göra sådant om inte Gud är med honom, sa man. Men likväl förnekade de honom, vi ville få honom bort. Han uppfyllde nämligen inte de kriterier som man hade satt upp. För man tänkte att han skulle bli en yttre befriare. Ge dem den yttre friden, bort från slaveriet under Rom. Men det var inte den friden som Jesus kom med. Redan när han föddes kom friden till jorden. Och Betlehems ängar fick änglarna sjunga: frid på jorden. Men vad kunde man se den där i mörkret, i kylan, i de orättvisa förhållanden, dåliga tjänstevillkoren som herdarna hade där ute? Nej, hans frid var inte en sådan som världen ger. Och det syntes ganska snart när Herodes stod sig för att mörda pojkarna i Betlehem, oskyldiga pojkar, för Jesus skull. Och Jesus såg ut att utlämnas åt ofriden då han blev fängslad, torterad, utlämnad till att korsfästas. Men mitt i det här segrade friden, därför att det var friden med Gud som slöts, därför att Guds vrede stillades då synden försonades. Jesus hade inte fängslat som han inte hade sagt: jag är som svar på frågan när soldaterna skulle ta honom i den mörka trädgården. De föll till marken inför hans ord. Han frågade ännu en gång, vem söker ni? Och de sa, Jesus från Nazaret. Och han svarade med det gudomliga namnet, jag är. Och då igen föll de till marken. Men han lämnade sig frivilligt åt dem. För att vi skulle få frid. Har Gud någon orsak att vredgas på oss? Vi ska inte inbilla oss att läget är bättre hos oss än det var i Jerusalem decennierna före 586 före Kristus eller på Jesu tid. Vi ska inte vara förvånade om Gud sänder svåra straffdomar och också över oss om vi inte vänder oss om från vår onda väg. Det värsta är att vi har att vänta en evig förtappelse. Om Gud handlar med oss som vi är värda. Och om vi bara litar till oss själva. Så fruktansvärd är vår synd. Nu gäller det att söka hjälp. Och vi har orsak att påminna med Amos. Bered dig att möta din Gud. Och därför ska vi nu fråga oss. Kan då Gud ännu ha tålamod? Har han ännu tålamod? Förbarmande med oss. Låt oss då återvända till Jerusalems första förstörelse. Någon större bedrövelse har människor inte skådat. Jeremia sitter på ruinerna och klagar. Diktar klagosången klagovisorna i gråt. Men då ser han en ljusglimt. Mitt i klagovisorna, i det tredje kapitlet, verserna 22 och 23, säger Jeremia Guds ord till oss. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Hur kunde Jeremia se någonting sånt? Där i all jämmer, allt elände. Jo, Jeremia han sa det som Gud sa åt honom. Det var Guds ord, det var Guds löften. Och Jeremia hade redan tidigare fått framföra Guds mening om vilka tankar han har med sitt folk. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Hur kommer det sig att Gud kan ha ett sådant tålamod? Hur kan Jeremia se något hopp i den här situationen? Hesekiel svarar så här i Hesekiel 20. Gud säger, jag ska bevisa mig helig bland er inför hedna folkens ögon. Ni ska inse att jag är Herren när jag låter er komma in i Israels land. Det land som jag med upplyft hand lovade att ge åt era fäder. Här finns ett tvådelat svar. För det första, Gud ska bevisa sig helig bland sitt folk inför hedna folken. För det andra, hans löften till fäderna som han har avgett under ed binder honom. Därför har han ännu tålamod. Gud ska bevisa sig helig. Han låter inte sitt namn trampas i smutsen. Han låter inte hedna folken stå där vid sidan om och se hur Jerusalem förstörs och skratta. Haha, där fick de. Han kommer att visa dem att det är han som behåller makten. Och att det här bara var ett sätt att straffa folket för att tukta dem och föra dem tillbaka till sig. Hedna folken fick också sitt straff i sinom tid. Och de måste se hur undret skedde att judarna fick återvända från Babylonien och igen börja bygga upp staden och templet. Det är exempellöst. Det har inget annat folk fått göra som har behandlats på det sättet. Gud hade nämligen lovat att se till att friden skulle upprättas genom Davids tron. Det löftet höll han genom att hålla sin hand över folket i Gamla testamentets tid. Genom att när tiden var fullbordad sända sin son, född av kvinna. Av Davids ett och av Judas stam, precis som profeterna hade sagt. Det var han som skulle uppfylla löftet. Och då måste Gud ha tålamod med sitt folk för att låta det här ske. De måste ännu få en chans. Men trots alla lärdomar från Gamla testamentets tid så hade judarna inte förstånd att ta vara på sin särskilda besökelsetid när Jesus vandrade omkring bland dem. De höll fast vid sina offer och sin yttre gudsfruktan och de förkastade sin frälsare. Och åter en gång måste Gud förstöra staden och templet för att en gång för alla göra slut på de yttre offerordningarna. Nu skulle den eviga ordningen upprättas. Ett evigt gällande offer frambars på korset när Jesus led döden i syndares ställe för hela världen. När han hade fullgjort det offer som gäller för evigt, ska det inte mera frambäras offer i templet. Gud måste förstöra det. Judarna förstod inte att sluta. Judarna förstod inte att nu hade det verkliga offret framburits. Även om förlåten i templet rämnade. Man fortsatte ändå. Och nu när förlåten i templet rämnade, så visar Gud att nu handlar det inte bara om det judiska folket. Nu ska alla människor inbjudas att gå in i himlen för Jesus skull. Nu ber han sina tjänare gå ut på gator och gränder, bjuda till bröllopet alla som de träffar på. Ja, till och med nödga dem, driva dem dit så att hans hus blir fullt. Det här är uppfyllelsen av Guds löften till profeterna. Då profeterna sa, i kommande dagar ska det ske, så fick apostlarna säga, nu har det fullbordats, nu har det skett, det som profeterna har sagt. Vi kan ännu gå ett steg till oss, och fråga hur länge räcker Guds tålamod med oss? På många sätt lever vi på liknande sätt som under Gamla testamentets tid. Prästerna säger allt står väl till. Men allt står inte väl till. Folket förlitar sig på sin yttre gudstjänst, på tillhörighet till en kyrka, det kristna namnet. Man döper sina barn. Barnen växer upp och blir konfirmerade. Gifter sig i kyrkan med praktfulla ceremonier. Och slutligen när man dör så räknar man med att det ska sägas vackra ord vid kistan. En yttre gudsfruktan. Allt står väl till, men allt står inte väl till. Ta vara på Guds ord medan det heter idag. Idag är din besökelsetid. Idag ljuder ordet om frid med Gud och idag är Jesus närvarande. Men vi vet inte hur länge det dröjer tills han omstörtar sin stad nästa gång. Och då är det inte bara staden Jerusalem. För han säger att hela världen ska gå under. Hela världen måste förstöras. Denna syndiga värld får inte förbli i det tillståndet. Här ska inte lämnas sten på sten. Och den dagen är det för sent att söka Herren. Men idag är den rätta tiden. Frågar du om Gud har tålamod med dig? Jag kan då försäkra dig att det budskap som Jeremia fick framföra, det gäller än. Herrens nåd har inte tagit slut. Den som kommer till honom ska han sannoliken inte kasta ut. Kom därför idag till den frid som är den verkliga friden. Då har du också hopp inför evigheten. Och då må jord och himmel störta samman. För du vet att Jesu ord ska aldrig förgås, om en himmel och jord förgås. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.